För er som brukar lyssna på 10 i 12, och då speciellt när det är påsktider kanske, eller om det är advent eller så vidare, så har vi en, liksom en person som vi brukar ringa och fråga om traditioner och sådär. Och den här personen heter Inger Vidja, och du ska vara hjärtligt välkommen till Radio Falköping igen, Inger.
Tack så mycket.
Nu var det nog ett tag sedan som vi pratades vid, jag och du, Inger.
Ja, det var ett tag sedan.
Kommer inte ihåg när det var, men det var några år sedan nu, vet jag.
Mm.
Och då tror jag, vill jag minnas, att vi pratade om påsk den gången också, som vi ska göra nu givetvis.
Ja.
Och det är ju så här att de flesta... Och det vet ju de flesta att man tänker påsk, ja, då är det godis, och då är det, ska man gå och titta på någon sån här påskbrasa. Jag vet inte hur det är nu för tiden om man gör det i de här coronatiderna, men ja, allt som hör påsken till, rättare sagt.
Jaha.
Och som vanligt då, Inger, så ska vi bena lite grann i historien.
Mm.
Och kika lite grann på. Jag vill minnas att sist vi pratade så fick vi till att det var en blandning av både gammalt och nytt. Lite grann, eller?
Ja, i alla fall lite nyare.
Ja.
För påsken firades inte av allmänheten i alls den utsträckningen förr i världen som vi vill tro att det gjorde. Utan det var ju faktiskt vårdagjämningen, eller Jungfru Marie bebådelsedag, eller Tranedagen som det heter också, 25 mars, som var den riktigt stora vårfesten. Påsken, det är ju kyrkans största högtid. Den är ju till och med större än julen, med Kristi uppståndelse och så på påskdagen. Men bland allmogen så firades inte påsk alls i den utsträckningen för.
Nej.
Påskbrasa är en ganska kort period som vi har, eller förhållandevis ska jag väl säga, kort period som vi har haft.
Ja.
Till exempel.
När börjar man med sådana här påskbrasor då?
Den absolut första notering, kända noteringen får jag väl säga, det är 1768. Och i historiska sammanhang så är inte det särskilt länge sedan. Och det var i Stora Lundby i Västergötland. Det är ju strax norr om Göteborg, och så spred det sig. Och det här med att man inte hade påskbrasor i tidigare, det har sin alldeles självklara förklaring. Och det är att i äldre tid så hade man något som heter vårdkasesystem. Det har du kanske hört talas om.
Mm, mm.
När man, det var ju oftast danskarna då som kom söderifrån och anföll landet. Och då hade man ju byggt upp ett sådant system då, så att uppe på berg där man såg då ganska långt, så hade man kasar, alltså bål som stod redo att tändas. Så när man då ut med kustlinjen någonstans såg fiende flottan komma, så tände man eld på de här, och så spred sig. Det gick förhållandevis väldigt fort att få uppgifter här inåt landet att nu är fienden på väg. För så fort man såg den här kasen tändas så gick det ju vidare som en löpeld. Det är vitsigt sagt, va? Och då säger sig själv att man kunde ju inte ha massa påskeldar överallt då.
Nej.
På den tiden. För då blev det ju falsk larm. Man kanske hade lite små eldar eller braser ner i dalsänkor och så vidare. Men inte upp på bergknallar och höjder och så.
Nej. Då är det ganska nytt fenomen.
Förhållandevis i alla fall nytt. Mm. Och sen nu för tiden, alltså västra Sverige, så har det ju varit påskeldarnas landskap. Medan... man kan nästan säga att det är ungefär som Västra Götaland, lite uppåt Värmland och även lite åt Smålandshållet till. Men i stora drag Västra Götalands området. Medan då södra och östra Sverige, det har ju varit Valborgsmässoeldarnas områden.
Ja.
Men nu har ju Valborgsmässoeldarna trängt undan påskeldarna här. Så att nu är det inte många påskeldar som tänds ut i bygderna.
Nej,
om man tänker efter. Och jag tror att det har också en förklaring att påsken varierar ju så i tid. Den kommer tidigt vissa år, senare andra år. Och ibland kan det vara rena snöstorm. Men det har man ju upplevt i sin barndom. När det har varit påsk. Det har snöat på tvären. Ja. Medan Valborg alltid är Valborg. Den ligger bestämt den månadsskiftet april-maj. Och då är det ju lite säkrare hur det är att tända eldar.
Ja. Mm. Påsk. Ris, om vi ändå är i naturen så att säga, Inger.
Mm.
Hur gammalt är det här att man släpar in massa kvistar och grejer och pyntar och så?
Ja, det finns två traditioner på detta. Den ena är uråldrig, medan den andra med att ha fjädrar och sånt i riset, det är inte längre än sedan slutet på 1800-talet. Som den traditionen kom till. Och då var det oftast, det kom ifrån Stockholm faktiskt, och som vad man kan förstå, som spred sig ut i landet. Och då var det ju såna här skärgårdskvinnor som rodde in till Stockholm på torgen där och sålde ägg och allt möjligt annat vad de hade att sälja för årstiden. Och så när det då var påsk, ja då rodde man in och så hade man samlat fjädrar från vilda fåglar och hönor och så när de ruggade, vet. Och så gick det ju lättare att sälja de här risen om man pyntade dem lite. Och då i början så gjorde man också smala små pappersremsor som man skrev små deviser på och satte i påskrisen också. Mm. Så den ny, så att inte först fram på 30-talet började att bli allmänt utanför Stockholm.
Mm.
Så det är inte ens 100 år gammal tradition. Men så har vi en annan tradition med påskris som är, ja, den är ju lika gammal som kristendomen i alla fall. Och den kanske finns vissa tecken som tyder på att den är ännu äldre. Och det är att det har varit lite olika i olika regioner, men fastlagsris hade man ju förr också. Och även på påskris då skulle man piska varandra för att på långfredagen då, för att påminna om Jesu lidande. Så det är ju inte längre än vår kristna tradition här i Norden då.
Mm.
Och även fastlagsris hade också en kristen tradition. Då skulle man också piska varandra, för att då talas om det här med karnevalen i Rio.
Ja.
Och det, vi hade ju likadant här hos oss. Karnevalen, det betyder farväl till köttet. Och det är alltså fastlagen heter det i Sverige. Och det är de 3 dagarna innan påskfastan gick in. Och det är då det var fläska söndag och bullamåndag och fetista.
Mm.
Då skulle man äta så mycket man bara kunde, för sen blev det lite snålare med maten i 40 dagar. Ända till den bröts då på påskdagens morgon. Men det var ju under den tiden vi var katoliker som detta gällde. Och det gäller ju i de katolska länderna fortfarande. Och då de här fastlagsdagarna. Karneval, vet du, då är det upptåg och bus och allt möjligt.
Mm.
Och det hade vi även här. Då kunde man kvinnor klä ut sig till män och vice versa. Och barn kunde busa med de äldre och tjänstefolk med sina husbönder. Och då kunde man också piska varandra. Det var vanligt att man piska varandra på morgon. Den som låg längst och så kunde räkna med att få en rispass där.
Det låter ju... Det låter ju lite brutalt kan jag tycka, men det var så det var alltså.
Ja. Men så har vi då den här traditionen som tyder på att vi hade ris innan vi blev kristna. Men då är det inte fråga om påsk, utan då är det snarare vår. Jaha. Och då kan man tänka sig att det här har varit vid vårdagjämningen. För att det är ju en sån här dag man har firat sedan urminnes tider, när dag och natt var lika långa. Och då kom våren och man såg hur allt knoppades och spirades ut. Och man var ganska utmattad med den dåliga mathållningen som hade varit under vinterhalvåret där, som började sina fram på vårkanten. Och då såg man ju att naturen fick nytt liv. Och då bröt man kvistar och så piskade varandra med, för man trodde liksom då att det skulle överföras, den här spirande grönskan, till människan också då. Mm. Så du hör, det är många traditioner. Det här med ris.
Ja, men det är absolut.
Ja.
Och sen påskmaten, Inger.
Ja.
Den är ju ett kapitel för sig, givetvis.
Ja. Ja.
Och har ju förändrat sig genom åren, va?
Ja, det kan man väl kanske säga, ja. I det gamla samhället så var festmat likadant året runt, utom vad beträffar ägg. Mm. För hönorna, precis som de vilda fåglarna, slutade värpa allt eftersom höstmörkret tog hit. För man hade inga såna här upplysta hönshus precis i gamla tider. Och sen på vårkanten när dagsljuset tilltog och det blev lite dagsmeja, så kanske man kunde släppa ut hönorna från de här mörka kyfforna en liten stund på dagen. Och då kvicknade de till och hormonerna satte igång. Precis som hos de vilda fåglarna. Och då börjar ju då äggläggningen. Så att festmaten, vinterhalvårets festmat saknade äggrätter, medan sommarhalvårets festrätter var mycket med ägg. Det var våfflor och det var äggostar. Det har vi ätit mycket i våra trakter här också, fast bohuslänningarna vill göra anspråk på att det är deras.
Vad sa du nu? Äggostar?
Äggost, ja.
Okej.
Det finns ju, om du går till Falbygdens museum och även då där jag jobbat i Skara och på andra museer här i Västergötland, så är det, finns det många vackra skurna äggostformar i trä. Mm-hmm. Så i alla, vad ska man säga, mjölk- och äggproducerande delar av landet så har man ju även gjort äggost. Men nu är det, bohuslänningarna tycker att det är deras nationalrätt, så det kan de väl få tycka om. Men vi har gjort det här också.
Det finns, finns här också.
Ja.
Så jag såg på tv om de hade fått fram någon sån här meny över påsk från den tidigaste menyn de hade fått fram, tror jag. Och då var det från 1500-talet, vill jag minnas. Och då var det mycket, det var mycket soppa då. De hade typ blodsoppa och så vidare. Och även då... alla, vad jag förstod, så fick inte alla som satt runt bordet fick inte samma
mat. Nej, det var väl efter rang och värdighet, antar jag.
Precis, precis. Mm. Så att ju längre bort ifrån prästen eller där man satt, eller de högre adeln så att säga, så fick man ju sämre mat också då, va?
Ja, det var, så var det ju. Det var skillnad på folk och folk, vet du.
Ja, men det var lite kul att se den här och sen hur vi då har gjort med det idag, så att säga.
Ja, och idag så skulle väl våra anfäder för 200 år sedan tyckte att vi åt mycket fattigmansmat på påsk. Mm. För vi äter ju gärna sillrätter. Mm. Och det var ju fattigmansmat.
Okej. Okay.
Man hade ju en silltunna och även den fattigaste kunde ha det. Och var sillen uppäten så doppade man potäter i sillalaken till slut.
Ja.
Så det var fattigmans mat helt enkelt.
Ja.
Och sen lutfisk är ju jag uppväxt med att äta på påskafton. Mm. Likaväl som julafton, likaväl som lillejul.
Mm.
Och det är en gammal, väldigt, väldigt gammal tradition. Lutfisk, det var festmat. Så det åt vi alltid på påsk.
Sen är det många som jämför julmat, som du sa, med påskmat. För det finns ju en del paralleller så här, likheter.
Jajamän.
Men är det så att påskmaten kanske är lite mer begränsad, lite fattigare än julmaten, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar, men jag vet inte 17 om den är. Den är ju bättre. Den är inte så fet som julmaten.
Nej.
Den är ju sundare, om man säger så. Och det är lite mer variation på det, i och med att vi har mycket äggrätter också.
Ja.
Det har man ju inte så mycket. Man gör väl en omelett på julbord med någon stuvning och ägghalvor finns väl, men annars så är det väl inte så mycket mer ägg. Men det har ju julmaten, den moderna julbordet, lånat ifrån äldre tiders då, påskbord.
Jag tänkte så här, att vi ska spela en liten musiktrudelutt så här, och sen så återkommer vi, och då ska vi prata om mer mat, eller på att säga godis, och hur gammalt godiset är egentligen. Stanna kvar. Där hade vi lite musik så här i påsktid. Och jag lovade innan musiken, så lovade jag väl att prata om godis. Och det måste ju vara gammalt, det här med påskgodis, Inger, eller?
Ja, det tror du, ja. Nej, barna, och nu pratar jag om vanligt folk alltså. Då var det ägg som var godis, för att då hade ju inte hönorna värpt under hela vinterhalvåret. Och man sparar de där stackars äggena gärna för att ha riklig mängd av till påsk. Men återigen, då var det faktiskt Jungfru Marie bebådelsedag, den gamla tidens vårdagjämn, 25 mars, som var den som man firade mycket mer med äggätande. Och man gjorde våfflor över, i sådana här järn som man hade över öppen eld. Men ägg var godis alltså. Mm. För socker fanns ju inte. Det fanns väl, men det var ju bara de som var riktigt, riktigt rika som kunde köpa detta. För det var ju importvaror, det var rörsocker som kom då ifrån, långt bort ifrån. Och det vi hade i sötningsväg, det var ju honung, och det var väldigt få som hade tillgång till det. Så socker, det är ju liksom grunden till godis. Ja. Så vanligt folk hade inte godis.
Nej. Det, jag kan tänka mig att det åts en del, om man nu ska prata om efterrätter och så vidare förr i tiden, att det var en del frukt.
Ja, torkad frukt var det då. Fruktsoppa.
Ja.
Och då, det här med såna här goda äppelsorter och plommonsorter och sånt som vi har nu för tiden, det kom ju inte till allmogen förrän folkskolans tillblivelse och lite till, för att då upptäckte man ju att allmogen var så dåliga på det här med grönsaker och frukt och bär. Så genom skolan och skolbarnen så kom det ut till gårdarna, till bönderna. Så det är inte så gammal historia, utan det man hade i äldre tid då, det var ju kriker, som vi sa här uppe hos oss, alltså en typ av... Ja, du vet vad det är, eller?
Ja, kriker, ja.
Ja, jag vet inte om man kan kalla det för viltplommon heller, men... Och sen var det ju viltapel.
Mm.
Alltså, och äpple. Och lingon hade man ju gott om. Det gjorde... Men sen annars, andra bär, det var säsongsbara, helt enkelt.
Mm.
Och så att en vanlig efterrätt på... I gamla tider, det var tårtor, som man sa. Och då var det väldigt lite socker i, utan det var som typ smördeg, men det var riktig kalastårtor. Det var bröllop och barndop och riktigt fina tillställningar. Smördeg och socker och smör och mjöl. Det är inget socker i den alls, och det skulle ju kavlas efter konstens alla regler, och sen när man gräddade så reste det på sig då. Sånt kunde man äta på riktigt stora fina kalas. Men annars, själva desserten, det var fruktsoppa, som man sa då. Utav de här torkade frukterna då.
Ja.
Jag bara sitter och funderar, var det något mer? Ja, så var det ju... Nej, det var nog i princip de, när jag tänker på... Och jag, nej, körsbärspannkaka, men du vet, då är inte det, då är vi fram i augusti.
Mm.
Det var ju något som man åt. Så det var säsongsvara, helt enkelt. Och även slinner, om du vet vad det var.
Nej, det vet jag inte vad det är.
Blåbär.
En gång till, vad sa du att det hette?
Slinner,
okej.
Ja, så allt sånt där, det är ju tidig höst.
Ja.
Sen sommar, tidig höst.
Mm.
Som säsongsvara.
Men det här med, vi äter ju väldigt mycket påskgodis nu för tiden, man plockgodis. Det är flera, det är väl en 7-8 tusen ton vi vräker i oss, vi svenskar, bara under den här påsktiden då, va? När är det, pratar vi typ 70-tal, 80-tal när det blir liksom populärt? Eller?
Nu ska du höra något riktigt konstigt här. Under första världskriget så var det matbrist. Kolossal matbrist. Vi fick ju inte in massa varor här på grund av kriget. Och då kom man på här i Sverige, och inte bara här i Sverige, men bland annat då, att socker, det var ju väldigt näringsrikt. Och då såg man ju inte till näring i form av vitaminer, utan man såg ju bara kalorier, att det var näringsrikt. Så då började staten med sockerpropaganda som riktigt blommade ut på 30-talet, den här sockerpropagandan. Men ganska snart så började man upptäcka att när man då tog in beväringar på mönstring då på 20-talet någon gång, utav 1000 beväringar som skulle mönstra så var 4 utan karies. Alltså 4 stycken av 1000 som hade felfria tänder. Så då upptäckte man att det här var ju något lurigt. Då inleddes försök som bara faktiskt ganska långt fram i tiden på ett mentalsjukhus vid Beholm nere i Skåne, där man gjorde en speciell seg kola. Och så hade man en grupp då svårt mentalsjuka patienter som fick äta de här sega kolorna, och en grupp, en kontrollgrupp, som inte fick äta något socker överhuvudtaget. Och gissa hur det föll ut. Det här experimentet. Det var ju grymt alltså.
Ja, det låter.
Men då, ja, det var det. Och då konstaterar man att det här med socker var ju skadligt. Men alltså då på 30-talet när den här propagandan var som allra, allra mest intensiv, då åt varje svensk i genomsnitt 50 kilo socker per år. Och vi gissar hur mycket det är nu för tiden. Per person och år. Har vi ju sockerdricka och allt det här lösgodis och sånt som du säger. Uh-huh. Mycket mat, det är ju dolt socker i, som alla flingor och sånt där.
Nej, jag vågar inte ens gissa det faktiskt. Jag har ingen
25 någon. Kilo.
Jag tyckte
25 kilo idag. Och 50 kilo på 30-talet då.
Ja, det var dubbelt upp där.
Ja. Så vi har sänkt vår sockerkonsumtion, fast vi har det mer koncentrerat nu då.
Det var godis. Och sen är det ju så här att påskakärringar. Det där måste vi också ta upp här innan vi avslutar, Inger. Var kommer påskakärringarna ifrån? Ja, eller själva traditionen om man säger så då.
Ja, det är ju en dyster historia. Och det är ju från de här häxprocesserna som var i sin fulla blom på 1600-talet. Över hela världen får man nästan säga, eller västvärlden i alla fall. Där man då trodde. Även de lärde trodde ju att det fanns trollkoner och trollkarar och gubbar. Men framförallt kvinnor. Och till och med i 1734 års bibel så står det att man ska passa sig för trollkonor och annat, varulvar och allt vad det nu står. Att man ska passa sig för. Så kyrkan har ju gått i bräschen för det här. Och ja, det var hemskt. Jag kommer inte nu ihåg hur många som dömdes. Men det var ju något tusental i alla fall i Sverige som dömdes och avrättades sen så småningom. Många gick ju fria också. Mm. Men sen kom ju upplysningstiden, 1700-talet. Det var många som började ifrågasätta det här utan de lärde. Och man, nästa bibelöversättning så stod det inget om trollkoner och varulvar i. Och det är just, bara titta nu på coronatiderna här. Mm. Det har ju uppstått en massa skämt om corona. Det har du också märkt, va?
Ja då.
Och det är ju ofta så, det man är rädd för, det försöker man ju att värja sig från med olika medel. Bland annat genom att skoja om det. Mm. Och när det här värsta hade lagt sig med häxhysterin och man slutade, och det var ju början på 1700-talet, man slutade och anklaga och bränna kvinnor och män på bål, så börjar man ju så smått att skämta om det här. Och nu är vi ju ner på en sån nivå så att nu är det ju bara småbarn som går runt och klär ut sig och är jättesöta och gulliga. Så ja, men det, var ju, det finns ju väldigt mycket folktro om häxor,
ja,
och trollkoner. Och om vi ska knyta samman Falbygden här nu då med trollkärringar, tycker jag är lite roligt, för Hornborgasjön är ju som allra mest aktuell nu med alla traner. Men innan de börjar på dagsnäs och bjuren börjar och ge dem mäsk, eller vad var det de fick? Nej, inte mäsk, men drank, eller vad hette det? Man la ut på gärderna och korn och potatis.
Ja, drank tror jag lite. Ja.
Ja, och potatisrester som tranorna fick äta och drog till sig tranor. Så kom de ju i mindre flockar och slog sig ner ute vid skogsbryn lite här och där. Mm. Och folk, de tyckte de var så otäcka. De med sina höga ben. Och, så de trodde att det var trollpacker och trollgubbar som hade förklätt sig. Eller snarare förvänt vår syn så att vi såg dem i form av traner då.
Okay.
För de var lite mystiska. De gick bort till skogskanterna. De var inte så tama precis. Så de bara kort här uppe hos oss. De kom här en period mellanlanda. Och så försvann de igen. Va? Det var en mystisk fågel. Väldigt mystisk. De var man rädd för. Så barna kunde man ju skrämma för tranorna om de inte var snälla och gjorde som man tyckte passade dig. Så inte tranorna kommer och hackar dig i benen.
Okej.
Okay. Ja.
Ja. Där fick vi lite tran. Nytt håller på att säga också. Eller om
ja.
Historien om hur tranorna...
Ja.
Och visst är det så att tranen är lite mystiska, och det är de ja. Väl än idag egentligen.
Ja. Fast det har ju blivit lite avmystificerat när de kommer i sådana mängder som vid Hornborgasjön.
Ja,
men tänk dig själv då, när de kom bara i små flockar och mellanlandar på någon liten skogsbryn, någon äng, sank äng lite längre bort ifrån byn och så här.
Ja, mm. Jo. Ja, det är fascinerande, och vi är ju som sagt inne i stilla veckan här nu med alla de här. Och det har ni hört tidigare i 10-12 här, vi har gått igenom då. Det är blå måndag, det är vit tisdag, det är dymmel onsdag, skär torsdag, långfredag och påskaften, påskdagen, påsk. Eller annan dag påsk givetvis. Så är det ju. Där har vi dem, alla.
Tredje och fjärde dag påsk fanns till och med 1772.
Aha.
Och då tog Gustav den tredje bort alla tredje och fjärde dagar, både vid jul och påsk och pingst och midsommar. Den stora helgdödar året var det. Men får jag komplettera några dagar?
För ja, 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 visst.
Palmsöndag var ju igår, den inledde ju då påsk. Så när jag gått igenom folkminnena härifrån våra trakter, så kan det heta fri måndag, svarta måndag eller blå måndag.
Okej. Okay.
Och tisdag, det kunde heta vite tisdag eller slinke tisdag.
Mm-hmm.
Och sen de tre, årets tre farligaste dagar kommer sen. Det är dömmelonsdag, skärtorsdag och långfredag. Då var häxorna som allra värst och mest magi.
Jag tänkte ju säga det. Var det inte alltså natten mellan dömmelonsdagen och skärtorsdagen som de gav sig iväg, eller?
Ja, det var det.
Det var det, va?
Ja. Mm. Ja. Och sen kommer stack. Klötte lördag.
Mm-hmm.
Eller piskelördag. För där skulle man också kunna piska varandra då med ris.
Mm.
Och så har vi då påskadagen och annandagen. Ja.
Ja. Mm. Ja. Det är du. Och sen står det även här en notering. Jag har läst lite. Påsknatten står det också. Men det, vad är det för speciellt med just påsknatten där då?
Du menar mellan lördag, påsklördagen och påskdagen?
Ja.
Ja, vad var det för speciellt? Det har inte jag hittat något så där jättespeciellt. Det var väl det att påskkärringarna kom ju tillbaka då.
Just det, där har vi det.
Ja.
Där har vi det, precis.
Ja, och så på senare tid får vi säga att tänder man påskelda.
Ja.
Fast så har man ju börjat att glömma bort det igen nu då. Mm.
Jättebra Inger. Och då fick vi en dos av traditioner, historia, tranor, häxor och ja, allt möjligt. Godis också i den här sammanfattningen och den här tillbakablicken egentligen kan man säga.
Mm. Mm.
Nu önskar jag och Radio Falköping dig Inger en riktigt bra påsk.
Tackar. Och jag önskar alla också en glad påsk.